Vi ska läsa texten en gång till tillsammans. Om man vill kan man ta upp sin bibel. I Matteus 5, 38, vers 48. Ja, Matteus kapitel 5, vers 38 till 48. Och då står det så här. Är ni redo? Ja, ja, bra. Då står det så här. Ni har hört att det är sagt. Öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och det var de som David sa, folk kan se ner på lite, eller syndare eller liknande. Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Ja, mycket, mycket text. Mycket, mycket text. Men vi kan börja med början. Där det står, ni har hört att det är sagt. Öga för öga och tand för tand. Och om vi då pratar om liksom ett ramverk för lagar och rättssystem som vi lever efter i Sverige, så var det här judarnas ramverk. Och det baseras på, det finns flera bibelord, men jag har valt att ta ut det i Andra Mosebok kapitel 21, vers 23-25. Där det står, om en skada inträffar ska liv ges för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, brännskada för brännskada, sår för sår och blåmärke för blåmärke. Vilket är lite diffust, för att folk får ju olika mycket blåmärken ibland. Jag får jättelätt blåmärken, men om David kanske får svårare, då kanske man måste slå lite mer. Är det rättvist då? Nej, jag vet inte. Ah, ja. Det är sidospår. Men i alla fall, det här är liksom det Jesus inleder hela liksom rättstexten med. Ni har hört att det är sagt det här, alltså öga för öga, tand för tand. Och det kan låta lite banalt, vad då ska, om jag slår dig så får du slå mig och sen är vi klara. Men det var ett ganska okej system, för att det förhindrade eskalering. Man kan tänka att så här, nej, vad då, det där är jättebarnsligt. Men ni vet, när man liksom, när något händer mot en som inte är bra, då får man ju en väldigt stark känsla av att ge tillbaka och nästan ännu mer. Och den här principen förhindrade det. Så på ett sätt var det en ganska okej princip att leva efter, för att förhindrade eskalering av våld. Och sen, det var så här väldigt konkret i början, tror jag, men sen ju mer tiden gick och närmare Jesu tid, så blev det oftast att man kanske fick en mer ekonomisk kompensering istället, när det var i pengar och liknande. Så att det var inte lika brutalt närmare Jesu tid. Men principen är samma, att gör någon något mot mig så får jag göra samma sak mot den personen. Men Jesus kommer och han säger något helt annat. Han vänder upp och ner, som David beskrev om Guds rike. Han vänder och säger att det här har ni hört, men det är det här som gäller. Och det är liksom Guds rike vi snackar om. Jag tror jag har en så här. Det här är den frågan som liksom ligger till grunden för texten. Vilket rike lever vi i och vilka lagar lever vi efter? Och vi som kristna, när vi sagt ja till Jesus, så är inte vi av den här världen längre. Vi tillhör Guds rike och vi lever efter Guds rikes principer. Och de är annorlunda. Är de? Ja. Här. Ett väldigt vanligt bibelord, men det som är så viktigt. Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så får ni allt det övriga också. Alltså, vi ska söka först Guds rike. Guds rike först. Nej, det står först. Ja. Vi ska söka Guds rike först. Innan vi vänder oss till de svenska lagarna, innan vi vänder oss till något överhuvudtaget, så ska vi söka Guds rike först. Det här upp och ner tänket som säger emot ibland saker som vi naturligt reagerar på, det ska vi söka först. Och det märks så tydligt i texten när Jesus pratar om att vi ska ge mer. Vi ska vända andra kinden till. Vi ska ge vår mantel, inte bara vår tunika. Vi ska gå 2 mil och inte bara 1 mil. Det är mer. Och det är i kärlek. Och det är liksom verkligen grunden till hela Guds rikes tänket. Att liksom arbeta utifrån Kristi kärlek till alla och Kristi kärlek till oss. Vi har också Romarbrevet kapitel 14. Det står så här i vers 17, så kan vi läsa vers 19 också. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige anden. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Så Guds rike är inte det som vi kan ta på och det som är här och nu, utan Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige anden. Och sen säger han så här, låt oss därför sträva efter det som tjänar friden. Och det går ju verkligen hand i hand med vad Jesus beskriver i Matteus 5. Att i allt vi gör, att när vi söker Guds rike så ska vi sträva efter frid, sträva efter kärlek, sträva efter glädje. Och det får vi göra i kraft av den heliga anden. Vi gör inte bara i vår egna kraft. Men det är verkligen något extra och det är verkligen utmanande. För jag tror inte det kommer naturligt för oss. I alla fall inte för mig. Jag är en väldigt emotionell person. Och det är en styrka, men det kan också vara en svaghet ibland. Men när jag ser saker som jag anser orättvist. Eller när jag hör om principer som man lever efter som jag anser orättfärdiga. Då kan jag bli väldigt känslosam och bli väldigt arg och väldigt så här upparbetad. Och sen om jag läser det här, då är det ju verkligen inte vad min naturliga reaktion är. Det är klart inte jag vill gå en extra mil med människor som jag inte håller med. Jag vill inte ge min mantel till någon som gör elaka saker mot andra människor. Det är utmanande och det är svårt. Men det predikar verkligen evangeliet på ett sånt sätt som är revolutionerande. För att vi lever i en värld som är väldigt orättvis och speciellt i tider som denna. Det orätt händer hela tiden. Och den naturliga reaktionen är ju att bli arg, att bli besviken, att vilja göra något liksom samma nästan. Alltså jag tänker, det finns människor, jag tror vi alla kan tänka på någon som vi verkligen inte tycker om. Det är inte så bra att säga, men det är sant ju. Om vi tänker, alltså det behöver inte vara någon i närheten. Men det kanske finns någon liksom offentlig person som man inte tycker så bra om. Skulle du vilja gå en extra mil med den personen? Inte jag. Men Jesus säger det. Och det är vad rättvisa är efter Guds rike. Att i allt liksom sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Och det gäller liksom att gå en extra mil. Det är dubbelt så långt. Liksom. Om man blir trött. Om han ger sin mantel, jag vet inte, han kanske är naken då. Jag vet inte hur kläder var exakt. Men en tunika och en mantel, då har man inte så mycket kvar. Han blir liksom naken för personen som vill ta allt ifrån honom. Och att bli slagen av någon och sen säga, kom igen, slå mig igen. Det låter inte så roligt om ni frågar mig. Men det är rättvisa enligt liksom Guds rikes principer. Att vi ska sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Och det är utmanande. Och vi har en person som verkligen går före i detta. Och en fråga som jag kan ställa mig när jag hör det här, hör de här exemplen som Jesus ger, det är ju att det låter lite som svaghet, eller det kan uppfattas som det. Att om någon slår mig och så låter jag dem slå mig igen och så låter de kanske slå mig igen. Är det svagt för det? Låter jag folk köra över mig bara för det? För det kan låta som det och jag tror absolut ur en annan persons perspektiv så kan det se svagt ut att bara stå kvar. Men det är en otrolig kärlekshandling som kräver kraft, som kräver beslutsamhet och integritet. Ja, verkligen. Det är ingen svag handling att stå kvar. Det är ingen svag handling att verka i Guds rättvisa. Och Jesus är verkligen exemplet på det här. Hur mycket kraft och makt och beslutsamhet som finns i Guds rikes rättvisa. Och det står så här i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 21-23. Att det är detta som ni blivit kallade till. Kristus själv fick ju lida för er skull och har gett er ett exempel att följa. Han som aldrig hade begått någon synd och aldrig hade ljugit. När han blev hånad svarade han inte med att hålla tillbaka. Och när han fick lida svarade han inte med hotelser. Han lämnade det åt honom som dömer rättvist. Kristus är verkligen förebilden i att vända andra kinden till. Förebilden i att leva efter Guds rikes principer och inte den här världens principer. Och det är inte enkelt. Och det kräver så mycket kraft och beslutsamhet. Och den får vi från den heliga anden. Men det är inte en svag handling att vända andra kinden till. Det är inte svagt liksom, att leva efter Guds rikes rättvisa. Utan det är starkt och det predikar så mycket evangelie. Men det kräver mod ibland och beslutsamhet ibland. Jag vet att jag verkligen nu känner jag så att predika till mig själv nästan. Alltså, men verkligen, det kräver så mycket mod och tålamod, också väldigt mycket tålamod. Men Kristus är verkligen en förebild i hur vi kan leva ut Guds rikes rättvisa. Och tänk om vi alla verkligen levde efter den här principen. Om vi gick i Jesu fotspår och verkligen gav av oss själva till andra människor. Då hade det sett väldigt annorlunda ut. Och ibland kan det finnas en känsla av att okej, men jag då? liksom. Jag bara ger och jag ger och jag ger och det händer ingenting. Men det vet vi verkligen inte. Vi vet inte vad våra handlingar kommunicerar till andra människor. Och ibland kanske inte vi får så skörden. Ibland kanske inte vi får se frukten av våra handlingar. Men det kanske är någon annan som får göra det flera år framöver. För vi jobbar för Guds rike tillsammans. Inte bara vi här inne utan kristna över hela världen och kristna i Sverige. Men Guds rättvisa ser annorlunda ut. Och det är svårt men det är också underbart och vackert. Och det verkar i kärleken och den kärleken har vi också fått. Och det står i slutet där han lämnar det åt honom som dömer rättvist. Bara för att vi svarar med kärlek betyder inte att rättvisan inte kommer skipas. Ja, de här orden alltså. Vi lämnar det till Gud. Vi lämnar det åt han som faktiskt dömer rättvist och som vet vad som är rätt och som vet vad verklig kärlek är, vad verklig nåd är. Och vad verklig förlåtelse är och vad verklig rättvisa är. Så att verkligen gå in i Guds rikes principer och vända andra kinden till också att säga jag väljer att inte döma. Jag väljer inte min rättvisa utan jag väljer Guds rättvisa i det här. Och det är en utmaning och jag kanske vill utmana er att kanske tänka på. Jag vet händelser som i mitt liv där jag verkligen skulle kunna ha vänt andra kinden till. Där jag kanske inte skulle behövt ha sagt vissa ord eller gjort vissa saker. Och att verkligen tänka om. Och vi kanske inte kan göra så i varje händelse i våra liv. Men vi kan ta ett steg. Om man bråkar med sin partner, bråkar med sitt syskon. Eller om det händer något på arbetsplatsen. Och så kan man tänka, okej, hur skulle jag kunna gå en extra mil här? Vad är min mantel i detta som jag ska ge? Hur vänder jag andra kinden till i den här situationen? Och det är inte enkelt, det är utmanande och det är inte vad som förväntas av oss i liksom världen, i samhället. Men det är vad Guds rike predikar och det är underbart och det är kärleksfullt. Och den personen, precis som verkligen har gått före i det här, är Jesus. Och hans rättvisa är ju underbar. Och jag tänkte gå in för landning lite. Men när vi pratar om rättvisa och pratar om dom och pratar om det så går det ju inte att göra annat än att nämna korset. Jag tror att hade det verkligen varit rättvist, om det verkligen hade varit kanske öga för öga och tand för tand, då är det vi som hade hängt på korset och inte Jesus. Och man kan ju vända på det hur man vill och tänka. Den största orättvisan på något sätt är att Jesus fick hänga där. Att han gav sitt liv för oss. Han som var felfri. Han som är Gud, han som gick utan att synda, han som var god mot alla, kärleksfull. Han hängde där på korset, han gav sitt liv, hans händer spikades upp på ett kors för det som vi har gjort. Och absolut att det är jobbigt att höra, men det finns förlåtelse och det finns nåd. Han gjorde det för att han älskar oss. Men det är den vackraste orättvisan på något sätt, att vi inte fick hänga där utan att det var Jesus som fick hänga där. Och låt det få vara en förebild och låt det också få verkligen vara ett bevis på hur stark Guds nåd är. Att oavsett vad vi har gjort så finns det alltid, alltid förlåtelse. Det finns alltid nåd, det finns alltid en famn att komma hem till hos Gud. Jag tänker att vi ska läsa Jesaja 53 tillsammans. Eller jag läser det och så får vi bara ta in det här med att Jesus verkligen tog på sig vår dom. Och hur vackert det är. Och hur det verkligen predikar Guds rikes princip när det gäller rättvisa. Att vi ska ge av oss själva. Det står så här. Ändå var det våra sjukdomar han bar. Och våra smärtor tog han på sig. Medan vi trodde att Gud straffade honom, slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträdelsers skull. Krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en valde sin egen väg. Och Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Det är jättevackert, eller hur? Vi ber tillsammans så ska vi sjunga och så finns det förbön och ljus att tända.